This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Tuttosvenskan. När ni tittar eller lyssnar på det här så är det den 15 juni. Det är det inte idag. Det här är ett förinspelat avsnitt som alla de här specialavsnitten som vi kör nu under uppehållet. Kalle, du är med som vanligt. Hur mår du?
Ja, men ganska bra tycker jag. Ja, bara fint. Ja. Själv.
Ja, men jag mår kanon. Ja. Jag tycker att det är lite småskönt med uppehåll om jag ska vara ärlig. Även om jag ska be mig ut till Karlberg imorgon för att spana in John Guidettis första träning med AIK. Så det ska bli spännande. Ja, men annars är ju känslan att alla blåvita liksom, tycker också att det är ganska skönt.
Vi njuter bara.
Eller hur? Ja, herregud. Förutom Jocke, såklart.
Nej, men allt är lugnt där.
Allt är lugnt där. Jonas Möller är tillbaka i studion. Vi ska bland annat prata om ditt Elfsborg idag och Mjällby. Men Elfsborg, hur är läget med dig?
Ja, men jag har ju gått och laddat för det här lite specialavsnittet och jag fick kämpa lite för att hitta den positiva vinkeln, men till slut så.
Ja, du lite mer negativt lagd än vad kanske jag är. Jag tror ju fortsatt på Elfsborg och kanske har lite för höga förhoppningar. Vi ska komma in på det. Annars så är ju det här avsnittet som ni, ja, det är väl 4 avsnitt som har kommit ut när ni ser det här. Så ni kan ju formatet vid det här laget. Vi ska också prata om Mjällby. Josip Ladan, du nyligen hemkommen från Blekinge.
Jajamän. Så sent som före, ja, vad blir det? En halvtimme sen.
Vad gjorde du där nere då?
Min syster tog studenten. Så det var en intensiv helg i många avseenden. Så det var kul. Bland annat då också grattis till 2 tidigare medverkande i podden som tog studenten i min syras klass. Lillbagan och Noah Persson. Så
att, klassduo. Alltså, otroligt att de tog alltså studenten och lirade allsvenskan. Det känns, till och med jag börjar känna mig gammal när man hör sånt där.
Ja. Det var en liten reality check.
Är de man satt där ute i bra polare, syrran och grannar?
Ja, det är ju klasskompisar liksom. Ja. De har hängt ihop i 3 år, så det var lite
var du på utspringet och hela köret?
Jajamän, vet du.
Hur var stuket på... De har ju ändå semester nu, de allsvenska spelarna. Ja. Hur var Lillbagan och Noah?
Nej, de var igång.
De var igång.
De var slitna stämband, men det är en sån dag. Det får man leva med.
Men du, Mjällby då, lite kort här innan vi ringer upp Kristoffer Rasmussen som rattar Mjällby-podden bland annat och stor Mjällby-supporter. Du har ju bra koll på Mjällby. Bara spontant så är ju känslan att de har ju ändå gjort en jävla bra vår.
Ja, med tanke på vad de resurserna de har är liksom, och de spelarna som har spelat på lite ovana positioner och lite oturliga skador och hit och dit, så är det väl bara att lyfta på hatten för Brännström och det tränarteamet där som har ändå lyckats överprestera i omgång på omgång. Det finns lite plumpar i protokollet. Det är väl egentligen Sundsvall borta nu senast som är väl den den tyngsta förlusten, men annars har de varit starka hemma och helt okej borta och har väl bland annat spörde eller sopa banan med Sirius hemma och vann med 3-0 och har väl varit liksom genomgående ganska stabila. Och sen så är det ju olika spelare som har trätt fram vid olika tillfällen. De går upp i en 2-0-ledning mot Kalmar hemma och släpper visserligen till 2-2. Men Silas är där. Silas gör mål. Den evigt unge.
Våran gubbe i Mjällby.
Otrolig. Ja. Otrolig man. Så nej, men det är nog ganska harmoniskt på Strandvallen. Just nu skulle jag säga i alla fall.
Josip, du har bra koll på Mjällby. Någon som kanske har ännu bättre koll är Kristoffer Rasmusson som rattar Mjällby-podden. Stor Mjällby-supporter. Blev inkastad här sent, ska vi vara ärlig och säga. Så att han har inte fått någon tid att förbereda sig. Men det är också kanske lite så vi vill ha det här i Toto-svenskan. Vi ska se om vi har Kristoffer med oss. Nu ser det ut som att vi har fått koll på grejerna. Hör du oss, Kristoffer?
Jag hör dig där, men jag har fortfarande på telefonen. Men däremot så är ljudet rätt så bra nu.
Bra, och du låter bra för oss, och det är trots allt huvudsaken. Hörru du, vi inledde programmet lite grann med att hylla Mjällbys vår. Att det kanske lite grann inför säsongen fanns en del frågetecken och ny tränare igen och ganska mycket nya spelare. Delar du den bilden att Mjällby har gjort en stark vår utifrån förutsättningarna?
Ja, ja, verkligen. Efter inledningen där så började man ju till och med flyga iväg lite på om man skulle ha för krav inför den här säsongen kanske. Nu har vi väl kanske landat lite mer i en poängmässig, ja, vad ska man säga, vårsäsong som vi båda ligger på. Kanske till och med ligger lite över än vad man hade förväntat sig vid den här tidpunkten i alla fall.
Hörru du, de här specialavsnitten när vi ska djupdyka i lagen så har vi en ganska mallad frågeform till er supportrar. Så att vi kastar oss rakt in i den första frågan som är vårens bästa spelare i Mjällby AIF. Vem är det för dig?
Ja, just.
Förlåt?
Nu är ljudet dåligt igen.
Ljudet är dåligt igen. Vi testar frågan igen. Det är ganska mallat det här programmet när vi ska gå igenom lag för lag i Allsvenskan. Så att alla supportrar som är med får egentligen samma frågor kring sina lag. Så att vi kastar oss rakt in och du får första frågan som lyder: vårens bästa spelare i Mjällby. Vem är det för dig och varför?
Ja, den är nog ganska enkel. Carlos Gracia. En ledare som nog inte de flesta visste om överhuvudtaget innan han kom till Mjällby, med annat. Han har gjort det bra när han var i Sundsvall. Hur det gick för han innan eller efter det har jag dålig koll på. Men som spelare, han är ju tagit väldigt stort ansvar. Kör klassiska high fives, likt handbollen efter en tackling till exempel. Det gillar man ju bara det att se. Och han är verkligen den spelaren som driver... känns som målsättningen för Mjällby att komma mycket bättre till än vad de flesta ute på Listerlandet egentligen är vana vid.
Ja, men precis, och det är ju den backlinjen tillsammans då kanske med Samuel Brolin i mål som har varit, ja, men den bärande delen i Mjällbys lag. Det är ju defensiven som har varit allra bäst, helt klart. Trodde du att den skulle vara så bra inför säsongen med tanke på att det ändå är en del nya namn och med tanke på att även om Brolin spelade en del i fjol så var han inte ordinarie hela säsongen. Det samarbetet har ju varit otroligt bra. Ni har släppt in 9 mål på första 10 matcherna. Är du på något sätt ändå överraskad över att det har sett så stabilt ett bak och där Gracia är en av de liksom bärande spelarna, kanske den mest bärande då?
Nej, det är jag inte alls. Inför varje säsong vi går in i så finns det alltid tvivel på Mjällby AIF. Det spelar liksom ingen roll om vi har spelat i Superettan eller om vi, till och med när vi var nere i Division 1, så är det ju alltid folk som inte tror på oss. Så vi som ändå har lite koll på vad Mjällby gör med hela föreningen. Är jag inte så himla förvånad som resten av Sverige, skulle jag vilja påstå.
Finns det några andra spelare då? För jag då som är svartgul här uppe i huvudstaden vill ju gärna lyfta fram Samuel Brolin som är utlånad från AIK till Mjällby. Tycker att han har visat, även om han var bra de matcher i fjol som han stod, så tycker jag att jag var lite sådär, vänta och se nu, låt han stå en hel säsong, låt han visa över tid att han håller på den här nivån innan man kanske börjar ropa att man vill ha hem honom till AIK och ställa honom som första målet i ett AIK som ändå aspirerar på SM-guld och så vidare. Vad säger de om hans vår?
Vad sa du när slutet?
Vad säger du om Samuel Brolins vår?
Ja, väldigt stabil. Han redan förra säsongen så var han väldigt stabil, och tyvärr gjorde ett snöpligt misstag där mot Malmö hemma som fick han petad, och efter det så gick Carl Johan in och tog rollen, och det var det helt omöjligt för Samuel i princip att kunna ta tillbaka den. Men nu i år när han har fått fullt förtroende så har han gjort det väldigt bra, förutom han hade ju en lite knackig insats mot Göteborg i kuppen. Jag vet inte vad han skulle göra riktigt. Det var en hemåtpass där han skulle försöka dribbla lite. Och tyvärr tappade vi matchen på det. Men utöver det så har han ju, framförallt i Allsvenskan då, så har han gjort en mycket, mycket bra säsong. Jag tycker nog att det är en målvakt som... Ja, nu förstår jag att du vill ha tillbaka han till AIK säkert om han gör det bra. Men jag hade gärna sett att han fortsätter med hjälp, Johannes.
Men om vi fortsätter då lite grann på Moros Gracia som för dig då är vårens spelare och för många andra. Jag tycker ändå att han har fått viss upprättelse i liksom riksmedia. Mjällby är ju kanske inte det laget som får mest uppmärksamhet och sådär. Men jag såg att Discoverys expert Axén hade med honom i sitt vårens lag. Jag upplever ändå att många har ändå fått upp ögonen för honom. Josip som sitter här då, vad tänker du kring Moros Gracia och kanske den där backlinjen i stort? Hur högt håller du den i ett allsvenskt liksom perspektiv?
Ja, skulle säga att Gracia är vital för att Mjällby överhuvudtaget ska kunna ligga där de ligger, för att han är inte liksom bara att han är bra spelare i sig själv, utan han gör, som Pagen vet eller Kristoffer, att han gör alla så väldigt mycket bättre samtidigt genom just sitt ledarskap, sitt engagemang, sitt liksom, vi ska säga, han är som en Van Dijk i karaktären, att han alla runt omkring honom steppar upp lite grann och är lite mer på spänn. Kan ta Ivan Kričak som exempel, som förra året spelade bredvid Gracia, i alla fall från sommaren och framåt, som inte, du får Kristoffer rätta mig om jag har fel, men han kanske inte var jättesmart i alla sina värderingar när han skulle gå in och tackla till exempel, eller när han skulle bryta kontra, när han skulle falla bakåt, utan det har blivit mycket, mycket bättre nu när han fått spela med Moros Gracia över en längre period. Och sen då komplettera det då med Noah Eile från Mjällby, eller från Malmö, som ses som liksom nästa mittback ur den här mittbackskolan som är nere i MFF. Så är det liksom en backlinje som absolut förtjänar de siffrorna de har liksom visat upp, det vill säga bara 9 på 10. Då, nu 2 olyckliga mot Sundsvall och kanske 2 otydliga mot Kalmar. Men att de siffrorna talas i tydliga språk och det visas också på planen.
Jonas som sitter med oss här i studion som håller på Elfsborg, du fick ju erfara den där backlinjen i premiären där ni föll hemma på Borås med 2-0. Även om Elfsborg hade ett ganska kraftigt övertag stundtal, så ni blir ändå nollade och Mjällby vinner. Jag tycker inte att de behöver be om ursäkt för den segern. Vad känner du kring vårens Mjällby?
Ja, men som jag sa förra avsnittet här, det är ju den positiva överraskningen för mig, Mjällby. Kanske orättvist då, jag kanske har för låga förväntningar, men det Mjällby som vi mötte i premiären, ja, vi kanske hade ett spelövertag, men känslan var ju att de var ju fruktansvärt solida. Det kändes aldrig riktigt farligt, faktiskt. Så att jag var ju sjukt imponerad då.
Är det några andra spelare du vill lyfta upp, Kristoffer, som har imponerat under våren?
Ja, Josip nämnde ju Eile där. Gjort fantastiskt bra också han i backlinjen. Och sen har vi ju alltid Jesper Gustafsson på mitten som han går alltid in och gör exakt det han ska göra, oftast lite där till. Tyvärr så är det väl längst fram där vi har det lite knackigt. Vi har bytt, jag vet inte riktigt hur många anfallspar vi har haft här nu på de här matcherna. Men det är väl där det klickar lite. Vi saknar ju Jakob Bergström väldigt mycket. Ja, överlag. Adam Ståhl tycker jag är en duktig spelare. Inte varit så bra senaste matchen kanske. Gjorde till och med självmålen senast, men kan ju alla göra såklart. Ja, det är väl längst fram. Jag känner att det är lite knackigt.
Ja, vi kommer nog komma in på det. Vi går vidare i vår lilla lista här och går vidare till vårens överraskning. Och där tänker jag att egentligen alla de här frågorna, det är lite fritt för tolkning, liksom om det är en spelare eller en lagdel eller vad du nu känner. Det är du som Mjällby-experten i det här forumet som får bestämma det. Men vad har du sådär på uppstuds någon vårens överraskning i ditt Mjällby?
Alltså, jag nämnde Eile, jag trodde faktiskt inte att han var så pass duktig som han ändå har varit. Med tanke på sin ålder också så lyfter jag nog han som en överraskning som jag i alla fall personligen då inte hade egentligen någon koll på överhuvudtaget innan han kom till Mjällby, så skulle nog framhäva honom.
Men jag håller nog med om det, för det är nog samma ännu mer för mig då kanske, som inte har superkoll på liksom fotbollen längst ner i södra Sverige och Malmö talanger och så vidare. För mig var ju, jag hade aldrig hört talas om Noah Ile innan den här säsongen, men han har ju varit en del av en av allsvenskans bästa backlinjer, så att det får man väl ändå säga. För den breda massan lär ju han ha varit en stor överraskning.
Ja, och det är väl Kristoffer, du har säkert koll på det också, men jag läste någonstans, om det var i någon lokaltidning eller om det var vår andra tuttosvenska vän Douglas som sa det, att Noah hade, om det var, du får rätta mig nu, men han hade näst bäst spänst och näst bäst i fart, va? Eller kondition eller någonting sånt i laget.
Ja, det stämmer.
Ja, på, alltså på försäsongstesterna. Och då är liksom, då ska man ändå ha i beaktande att det här är en 19-20-åring på 1,96. Och han är inte liksom, det är inte något muskelpaket, utan det här är en rätt liksom spenslig jävel. Om man bara tittar på det fysiska. Så det säger också ganska mycket om vad det finns för råmaterial att hämta. Och det är väl, Malmö hoppas väl från sitt håll på att få en, liksom en Amin Sarr-utväxling. Kanske lite mer då att han ska kliva in och bli en kugge i mittförsvaret sen när Dennis lämnar. Men likväl att just Mjällby, att man har fått den relationen och att det är en bra miljö för att ha de allra mest talangfulla spelarna, de unga, och sen få dem att blomma ut i den miljön.
Men jag måste bara ta vidare lite på spåret där, Noah Ile bland annat. Någonting som vi pratade mycket om, Kristoffer, inför säsongen, som kanske ett lite sådär frågetecken och orosmoment vi kände kring Mjällby, var det här att man har jobbat ganska mycket med lån senaste åren. Det har varit ganska mycket spelare som har varit bärande liksom säsong för säsong, som man inte själva har ägt, och det vill säga inte riktigt kan bestämma framtiden kring. Noah Ile är ju en sån spelare också. Wiedesheim på en annan. Det finns ganska många även den här säsongen. Vad tänker du kring det? Är det någonting du känner är problematiskt, eller är det någonting som man kanske också får acceptera när man ändå befinner sig där ni gör i fotbollshierarkin?
Ja, alltså det du säger, jag är ju inne på exakt samma grej. Det, såklart, det är väl inte fördelaktigt att låna in en halv startelva där man vet att nästa säsong så måste vi göra samma grej igen. Men samtidigt så vet vi ju att vi är en av de mindre klubbarna. Vi har ju liksom ingen som helst möjlighet att konkurrera med några andra. Så det är ju inte så bra långsiktigt, men jag vet inte riktigt annat vad man ska göra som förening om man är Mjällby AF. Vi är där vi är liksom. Vi får nog vara glada att vi kan få dit spelare med de kvaliteterna när vi inte har en budget som täcker något annat alternativ egentligen. Men tyvärr så har vi ju lyckats knyta till oss några dyra spelare som Adu till exempel, som bara matar in pengar och får ju inte ens vara med i truppen till exempel. Och där har vi ju en spelare, Adam Sunnit. Wiedesheim Paul kommer säkert försvinna nu med, eller han är, har väl i sig, det är väl inte offentligt så jag kan inte läcka för mycket här, men han kommer ju försvinna, och där har vi lite pengar som förhoppningsvis har kunnat generera en egen spelare, istället för att vi i januari nästa år sitter vi där igen med, vi kanske inte har någon målvakt, vi kanske knappt har en backlinje, anfallare. Man vill ju såklart ha spelare som är Mjällbys. Man spelar ju hellre en spelare som kanske inte är riktigt levas istället för ett lån som man vet att han kommer bara vara för att bygga upp sitt eget varumärke till största del.
Mm. På tal om egna spelare så är ju i alla fall Noah Persson och Lillbagan två glädjeämnen. De har fått spela enormt mycket, fått stort förtroende från tränare Brännström. Det är ju två spelare som, ja, återigen, jag hade i alla fall ingen koll på dem inför den här säsongen. Vad tänker du kring det? För det är ju, de är ju motsatsen mot Samuel Brolin och Noah Ile, de här. Det är två egna produkter som liksom förhoppningsvis har en väldigt ljus framtid inom Mjällby, och som man även kanske på sikt kan liksom få in pengar för. Vad tänker du kring deras vår?
Nej, det är precis det jag menar. Att det är ju sådana spelare man vill ha i truppen, och framförallt när de kommer från hemmatrakten. Jag kände ju att när Mjällby sålde Kadir Hodzic, att det egentligen bara var ett lyft för Mjällbys del. För jag tycker Noah Persson är en bättre spelare där, och tycker han har gjort väldigt bra när han spelat. Och Bagans son Otto är ju en spelare som har blommat ut, inte fullt ut ska jag väl inte säga, men han har ju blommat ut, och där har vi nog potential till kanske kunna göra en Mjällby största spelarförsäljning någonsin, och jag hoppas han fortsätter som han gör och kan göra lite mer jämna prestationer över hela säsongen.
Om vi går vidare då till vårens besvikelse slash frågetecken, något som kanske inte riktigt har klaffat så där. Du hintade lite om det, och det är ju framåt, det har knackat lite grann. Vi berömde defensiven med bara 9 insläppta, men offensiven är det bara 10 gjorda. Är det där vi landar när du summerar vårens besvikelse?
Ja, om man ska in på lagprestationen så är det ju självklart framåt. Vi skapar inte mycket målchanser över lag heller för den delen. Och Dede Saint-Paul hade man ju såklart hoppats på mycket mer. Han uträttar ju noll i princip. Det händer, när han väl är där så blir det inte målen då. Och Moro presterade väl rätt så bra i början. Nu är han inne i samma roll som han brukar vara. Silas är ju en rolig fläkt, frisk fläkt ändå. Ja, han,
det är en favorit.
På lilla 18-åring. Han av i spelstil liksom. Han bara springer och vad ska man säga, hafsar sig fram.
Men jag gör ett otroligt
mål mot Helsingborg. Väldigt mycket. Vad sa du?
Han gör ju ett otroligt mål mot Helsingborg.
Ja, eller hur? Det är ju typiskt Silas mål av det man har lärt känna nu. Han hade något liknande, visst inte som mot Helsingborg kanske, men han hade någon fin hemma med, jag tror det var Sirius med där han vek i. Jag gillar han ändå. Det är nog en kille vi också kan få lite pengar för, kanske om han blir såld. Han har ju ändå ett 4-årskontrakt och är bara 18 bast.
Men vad är grejen där då? För att som du var inne på, han har ju liksom inte fått spela så mycket, varit lite in och ut någon start, men mestadels liksom inhopp. Är det lite skador eller inte matchform, eller varför får inte han spela mer?
Ja, det är väl lite matchform i början där kanske, och sen den här taktiska biten är väl inte riktigt hans starka sida. Jag vet, Brännan har väl nog haft lite diskussioner med han där om hur man ska spela fotboll i Skandinavien.
Men om jag får lyfta upp ytterligare ett namn då, som jag vet att Brännan lyfte upp inför säsongen när han var med oss här. Det är ju Albin Mörfelt, som någonstans ändå sågs lite som en prestigevärvning, även om det också är ett lån då. Men han har inte alls fått ut det man kanske hoppades på för Mjällbys del.
Nej, alltså nu de senaste matcherna tycker jag ändå han har växt in i det mer, att man märker att det finns potential. Han har ett skönt driv med ett bra skott tycker jag. Han presterar bättre och bättre, så vi har nog lite mer att plocka ut så honom, känns det som. Det är ingen, jag ska inte kalla han en flopp som Vide Saint-Paul till exempel, utan jag tycker han har vuxit in i det mer och mer faktiskt.
Men så om vi ska landa i någonting så är det Vide Saint-Paul som får ta på sig besvikelsemössan med andra ord.
Ja, ska vi välja en spelare så väljer vi han. Jag tror inte vi har någon annan som konkurrerar som den platsen faktiskt.
Och det är väl rimligt.
Tyvärr.
Vi gjorde oss lite lustiga här när de allsvenska biblarna kom ut, där en av kvällstidningarna gav Vide Saint-Paul 4+ inför, och vi undrade vad fan är det som pågår här? Snubben har inte gjort en match i allsvenskan.
Det är så typiskt när det gäller Mjällby. Det är ju aldrig spelarna som ska göra det enkla poäng. Det gör man väl inte, men det är de som ska göra det liksom. Det är aldrig några är nerifrån som kan prestera i princip. Nu har vi i och för sig en skada på Jakob Bergström. Jag kan tänka mig att han kanske kunde fått den där 4 istället.
100% bara på grund av intervjun.
Ja, exakt. För att alla journalister älskar honom.
Ja, det är grymma. Riktigt grym. Jag gillar som fan.
När vi ändå pratar om Jakob. Jag vet att statusen kring honom har varit oklar, och att han var rätt nyligen tillbaka i någon form av fotbollsaktivitet eller i något slag liksom efter den här hjärnskakningen. Hur är status där, och räknar man med att han överhuvudtaget kommer spela den här säsongen?
Det tror jag inte. Då när han var med, det var mest att han var i sidan om istället för att han körde sin individuella. Någon annanstans var han bara i ett hörn på träningen där. Jag vet inte om det var så smart om han att lägga ut det på vårt Twitter. Jag tror inte det togs jättebra av Jakob, så det är jobbigt som fan för han. Det är ju oklart om han kommer kunna spela fotboll överhuvudtaget. Var det innan i alla fall. Nu var det länge sedan jag hörde något om det. Men statusen är inte bra, om man säger så i alla fall. Det är ju inte i närheten av match, tror jag inte.
Fy fan vad deppigt.
Ja, det är otroligt deppigt. Alltså, det är ju, för att, man kan ju säga vad man vill om sådär, att många tycker att det har gullat så mycket kring honom som liksom, karaktär så, men det här är ju liksom så bottenlöst sorgligt på något sätt, så att det finns inte, och det är ju, jag älskar ju honom. Alltså, jag fick aldrig nog av honom.
Den gamla skolans anfall.
Ja, och det är ju det man gillar med allsvenska generellt, att det är liksom vanliga människor, det är inga jävla superstjärnor som liksom ser ut som robotar, utan det är vanliga sköna människor precis som Jakob Bergström. Så att, vi håller verkligen tummarna för att, att han återhämtas och kommer tillbaka till fotbollsplanen, både för Mjällbys del men även hela serien. Hörru du, om vi går vidare till tränarfrågan, vi ska ha med Brännan i det här avsnittet också, men vad känner du kring hans del? För att jag tycker att Mjällby har gjort det jäkligt bra, men jag är lite förvånad över hur jag hade förväntat mig kanske ett lite mer brännanskt lag, det vill säga lite mer frejdigt, lite mer offensivt lagt. Men han har ju någonstans fortsatt på den inslagna vägen, att det är solid, det är bra bakåt. Men fortsätt gräva där man står lite grann. Vad känner du kring Brännan som tränare?
Ja, men det sa ju han, jag och Douglas, när vi hade vårt... årsavslutning med Mjällbypodden, så tog jag in Brännan där och snackade med honom. Han sa ju själv att han ville inte in och peta för mycket, eftersom att det har gått så pass bra som det har för Mjällby de senaste åren med våra motmöts. Och han ville väl justera lite, såklart få en liten touch på det, och ändå inte peta för mycket där. Och han har väl gjort precis det som han sa där, tycker jag. Det är en liten touch av han, så ändå behålla det här en för alla för en. Och jag tycker det syns väldigt tydligt på planen, med att det här har inte varit så mycket justeringar som du säger, allt annat. Det är ändå det gamla Mjällby som fortfarande spelar.
Det har ju varit lite liksom rörigt kring tränarposten de senaste säsongerna i Mjällby. Hur mycket suktar du efter att få en kontinuitet även på den posten, att Brännan kanske kan leda er nu i 3-4-5 år för att liksom etablera och bygga någonting riktigt ordentligt?
Ja, ruljansen har ju varit alldeles för hög på tränare. Det är ju såklart ingen som vill att det ska vara så. Det spelar ingen roll vilken klubb man pratar om. Så jag hoppas ju verkligen att Brännan kan vara en tränare som vi får behålla nu i några säsonger. Och förhoppningsvis så kan han ju smeta in lite mer Brännan över det kanske för varje säsong. Så står vi där med SM-gullet sen till hösten något så. Ja,
man vet fan aldrig. Alltså. Hade det varit allsvenskans motsvarighet på Leicester 2015 eller 2016? Eller fan,
ja, den anekdoten har man kört några gånger på båtresorna. Ja,
det kan jag tänka mig att du har. Hörru du, det stundar ju också ett sommarfönster här, och vi har ju touchat vid det. Att det är mycket lån både in och ut och sådär. Vad ser du för hål att fylla i den där truppen? Vad hoppas du för... Ja, vilken lagdel behövs det främst förstärkas i? Är det anfallet som är prio, eller?
Ja, det är ju anfallet ju. Tyvärr den dyraste positionen att få in något med. Men Wiedersen, Paul Bäck, Adu, kan man lyckas bryta ett kontrakt där? Ja, den är svår. Men där hade det varit rätt gött. Alamari hade varit fin. Jag frågade dig, Josef, du fick inte ut så mycket av dig, men
nej, då var det,
vi får ta ett snack samtidigt för att forska.
Ja, det var väl lite mer aktuellt nu de senaste dagarna. Det har ju ringt, ja. Tydligen.
Ja, precis.
Ja, får
det är där de behöver få in. Sen vet jag inte riktigt i backlinda. Jag tycker Krisha kan prestera inte så bra som han gjorde tidigare. Det var en mittback, men det är väl inte prio ett. Jag vet att Hasse jobbar på bra att försöka få in en anfallare, och Elias Andersson är nog inte omöjlig att komma tillbaka igen. Det blir inte mycket speltid för honom i Djurgården, så jag tycker han förtjänar så mycket mer. Han gjorde det väldigt bra när han var i Mjällby förra året, och innan dess i Sirius, så vi var väldigt bra där. Men Djurgården har ju lite annorlunda trupp i Mjällby, så det är väl inte helt oförståeligt som vissa tycker ändå att han får en så mycket speltid.
Jag har fått spela vänsterback där nu på slutet, ju till och med Elias.
Ja, jag
med
det.
Att det är en otroligt...
Lite oväntat.
Ja, men den här liksom Malmö-kopplingen då, som ändå finns någonstans mellan de sportsliga ledningarna. Kan det finnas någonting där om du får liksom drömma någorlunda realistiskt? Det har ju pratats lite kring Nanasi, som kanske inte har fått den speltiden som man trodde, med tanke på att han gjorde en fin kupp och sådär. Det känns ju spontant som, liksom, om jag bara ska ta något i luften, som en spelare som skulle göra det jäkla bra och kunna växa i eran miljö.
Ja, men det tror jag med. Men sen, samtidigt, jag vet inte om man vill låna in ännu mer nya spelare. Nu är Elias Andersson ändå varit i Mjällby tidigare, så den kan jag ändå köpa lite att de tar in. Frågan är om vi ska låna in ännu mer. Ja, jag sa ju själv innan att vi vet ju var vi står och det är väl kanske det vi behöver göra, men det, jag ser ju hellre att spela Otto Rosengren där hela säsongen än att vi ska ta in en spelare som Nanasi till exempel. I längden drar vi ingen som helst nytta av det egentligen, mer än att vi kan komma bättre till serien denna säsongen.
Ja, men exakt, och det är ju så här, alltså, det är klart att jag förstår att ni vill ju såklart komma så högt upp som möjligt, men ni har ju, utan att jinxa någonting här nu, men ni har ju liksom mer eller mindre redan nu skaffat er ett liksom, ni har en distans neråt. Mjällby kommer ju inte åka ur Allsvenskan i år. Så att jag köper det du säger, att satsa på era egna spelare istället för att bygga vidare någonting till nästa år. För att, som sagt, ni kommer inte åka ur, ni kommer inte vinna SM-guld. Så att fler kortsiktiga lösningar.
Ja, då sa du det här då.
Den stack ju ut hakan.
Nej, guld har vi inte, men en tredje plats har varit fint, så vi kan få åka till Europa i alla fall. Jag drömmer för livet.
Ja, det gör du i och för sig helt rätt på.
Farmers on tour, ha? Huh?
Ja, det har varit något. Det har till och med öppet mig, Josip.
Ja, för i helvete, jag har varit där.
Hur är Josips status nere i Belisterlandet? Är han en jävla svikare, eller hur ser ni på honom?
Alltså, jag har ju lärt känna Josip genom förening som heter Sölvesborg United, som vi startade själva i Division 6. Jag har sett att han spelar fotboll där.
Vilken position var Josip?
Ingen alls.
Lat tia ska jag se.
Jag vet inte vad han spelade. Alltså, det var sådana all-round.
All-round.
Var det inte det?
Där det behövdes.
Ytterback, yttermittfältare, lite centralt ibland. Jag vet inte om du till och med var anfallare.
Ja, det var lite allt möjligt. Spelade ju anfallare på träningen. Till alla stora.
Ja, Nej, han har väl bra status, jag vet inte.
Det är kanske ett eget avsnitt det här, Josef status i Blekinge. Innan vi blir för flamsiga, Kristoffer, om du ska liksom bara slutligen försöka sätta något form av betyg på Mjällbys vård, vad landar du i då? Jag vet inte vad vi ska jobba. Jobbar vi en femgradig skala? Eller? Ja. Femgradigt är väl bäst, vad känner du då?
Svårt. Trea låter lite fattigt när vi ändå gått så bra, men om man får dra till med ett halvpoäng så kan jag väl säga 3,5 då kanske. Fyra tycker jag är för bra. Hade vi lyckats knipa lite mer poäng nu i slutet mot Kalmar och Sundsvall där, så hade jag nog gett en 4 i alla fall. Men ett poäng med Sundsvall båta och Kalmar hemma borde kunna generera lite mer, så 3,5 landar vi nog att det är på.
Det köper jag nog också, tror jag.
Ja, låter det rimligt.
Jag hade inte protesterat mot en 4 heller i och för sig. Men 3,5 låter bra.
Det som vissa tyckare nere på listan säger, spela Magnus Wörths inne mittfältare, då ska man fan ha 5 plus bara där ju.
Mange.
Kung.
Vi säger så då, hörru du. Vi ska ringa upp brännan här nu. Har du något medskick till honom som du vill att vi tar upp?
Ja, så till han att han bara fortsätter att köra på som man gör, och vi förväntar oss alla i Sillastorgbarn att det blir minst en tredje plats.
Ja, det är bra. Det kommer han nog gilla när han hör det.
Ja.
Ha det gott då.
Ja, detsamma. Hej.
Hej. Hej.
Tuttosvenskan är sponsrade av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke. Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om. Alltså WEARD. Ja, men ni vet, idioterna som fick för sig att ta det gamla ätpinnematerialet bambu och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet. Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta gamla bomullskalsonger. Ja, men ni vet om där man hittar längst ner i lådan när det börjar nackas tvätttid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo, man använder givetvis koden SVENSKAN30 när du lägger din beställning. För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt! Ja, men ni hör ju, inga ursäkter längre, utan in på weird.com, alltså WEARD.com, och lägg er beställning. Och vi på Tuttosvenskan, vi säger stort tack, Weird.
Ja, men förstår jag att de är nöjda.
Mm.
Alltså det imponerar dem Mjällby alltså.
Ja, men det är alltså som man säger, alltså helhetsprestationen, så höga poäng, det är där de ska vara, men det dippar ju liksom. Om vi ska vara spela djävulens advokat lite, det är ju alldeles för ojämnt i prestationerna över lagdelarna. Alltså försvaret är ramstarkt, det är en bra målvakt. Mittfältet, vad är de? 7 in i mittfältare var egentligen, alltså i truppen, och 2 kan spela. Varav en av de 2 bröt nyckelbenet och åkte på hjärnskakning och spelar väl tidigast i oktober någon gång. Och sen får man pussla med det man har, och då anfallet med, vad är det som har startat med, det liksom... Herman Johansson på topp, och nästa match var det vid St. Paul, och sen var det Mår och Silas och alla möjliga. Så 3,5 med alla de förutsättningar och det lagbygget som ändå är där. Så det är hatten av. Som sagt, det är starkt jobbat som fan att ligga där man ligger, med tanke på hur det har sett ut.
Och visst, jag som har skjutit ut det, men ni delar den bilden att Mjällby kommer givetvis inte vara med i någon absolut bottenstrid.
Nej, det tror jag inte. Inte det Mjällby jag har sett de gånger jag har tittat, det Mjällby som stod upp och slog Elfsborg. Det känns helt orimligt.
Det är väl, deras största fiende är väl de själva, tror jag. Alltså så här, skulle man börja blanda och ge och komma med ojämna prestationer och tappa onödiga, konstiga poäng hemma. Alltså Strandvallen, det är ju känt att det är ju helvetet på jorden att komma till för motståndarlagen, oavsett liksom tid på året eller tabelläge. Så det är väl nog där de måste ta sina 3 år för att slippa vara i det absoluta kaoset.
Vi ska se här, vi får ju skicka med Kristoffers medskick till huvudtränaren Andreas Brännström här om att han förväntar sig, han och alla, vad säger man?
Sillastrybarna.
Ja, topp 3 förväntar de sig efter den här våren, Brännan. Vad tänker du kring det?
Oj, han spände bågen rejält, tror jag.
Ja, det får man säga. Ja. Nej, men hur har första tiden i Mjällby varit så här när ni har gått på lite ledighet, även om jag tror att ni har startat upp nu igen, eller?
Inte än faktiskt, som har ett par dagar till här, grabbarna. De fick lite hyggligt lång semester, men det var annars bra.
Det var de väl värda?
Ja, det får man ändå säga. De har slitit ganska hårt här under våren.
Du, vi har unisont hyllat er här för er inledning och tyckt att ni har sett stundtals bra ut, även om ni har några bottennamn. Sundsvall borta är väl ett sånt, men om du ska försöka dra någon form av liksom helhet över Mjällbys vår, hur låter det då?
Men rätt okej. Vi faller ju sällan igenom. Vi har ett ganska stabilt försvarsspel så där. Så vi kan ha en ganska dålig dag och ändå vara med i matchen på något sätt. Det blir inte 0-5 när vi spelar fotbollsmatcher. Så där har vi varit stabila. Sen har vi letat lite efter ett forwardspar här. Jag tror att sen vi satt igång i januari har testat 10 olika eller något sånt. Så där har vi inte riktigt hittat små skador. Så det är den lagdel vi har haft problem med.
Hur frustrerande har det varit då? Jag menar, det är dessutom där också en, kanske inför säsongen, när du var med oss här i inledningen, så pratades det mycket om Vide St. Paul, såklart, som man kanske förväntade sig skulle gå in och vara naturlig uppspelspunkt och även en målgörare. Han har inte riktigt fått att lossna. Vad känner du kring det? Att behövs det plockas in någonting? Eller hur ser du på sommaren och hösten här för att Mjällby ska fortsätta kunna klättra i tabellen?
Det är klart, man hade ju ett par förra hösten med framförallt Bergström och Sarr. Och sen Moro som en rätt vass inhoppare. Nu började ju Moro otroligt bra här innan han blev skadad. Så att, kanske om vi då pratar vidare sen på de här, att man kan inte ge dem för många ursäkter. Men lite ursäktade är om att ingen av dem har spelat ihop med någon annan särskilt många matcher i rad på något sätt. Vi har inte fått någon kontinuitet där alls. Så att, det kan vara lite lurigt som forward, så att du får aldrig en riktig partner, utan du får 1-2 matcher och sen byts det på något sätt.
Vi har också pratat lite grann om ert spelsätt. Känslan är ju att du har liksom fortsatt bygga vidare på det som Mjällby gjorde bra i fjol och även året innan det. Att det är den här urstarka defensiven man liksom någonstans grundar sitt spel i, men att offensiven har fått kanske stå lite åt sidan. Hur mycket känner du att du har kunnat påverka och hur mycket har du medvetet inte gått in och pillat? För att någonstans har det ändå fungerat. Mjällby har varit bra senaste säsongen då.
Så det blir ofta så när man bygger ett lag, så vi har haft ett relativt ungt lag, eller vi har haft den yngsta elvan i Allsvenskan. Har vi haft. Sen är inte alla superunga för det, men det är den yngsta elvan, det är ju faktiskt det. De flesta av dem är ju de bakre regionerna, om du tänker på Noah Persson och Noah Eile och Samuel Brolin och Otto Rosengren och så vidare. Så att det var väl en liten grej att sätta det som var ska vi säga, bra förra hösten. För att på något sätt nå den där, det jag pratade om innan, den här lägsta nivån på något sätt, hitta en trygghet i det. Sen har det gått ut lite över offensiven, det är precis som du säger. Sen har man ju haft egna förhoppningar kanske att vårt kontringsspel skulle vara längre fram än det faktiskt har varit. Det får man ju erkänna att vi har inte hämtat så många mål där.
Brenna, jag tänkte på just, vi pratade tidigare här om liksom lagdelarnas prestation, om man bara delar upp dem i block. Försvaret är ju liksom tryggt och stabilt över flera omgångar och sådär, men sen har du har ju pusslat, som du säger, både i anfallet och i mittfältet och testat spelare på olika positioner och med olika lösningar. Fick en oturlig skada där på Viktor Gustafsson som är liksom en bärande spelare. Hur har det varit att behöva liksom, hur ska jag säga, hacka upp den här grejen hela tiden och bryta ner det i små beståndsdelar, att just det, jag måste hitta en vem som kan spela sexa den här veckan för att han eventuellt ska kunna spela höger mittback nästa vecka och så vidare och så vidare.
Ja, men det har varit lite vårt dilemma här på under våren, du har koll där. Att vi på något sätt, vi har fått leta. Du har 4 träningar till nästa match och så fortsätter du inte ens på det du gjorde förra veckan, utan du börjar trixa igen på något sätt och se om kan vi få till den här, kan vi flytta på honom. Så att det har varit mycket pusslande framåt och ibland tycker jag vi skulle få ihop det bättre. Samtidigt är de lite, som jag var inne på, ursäktade några av de här. De har fått en ny partner hela tiden på något sätt. Så att det är klart man hade önskat sig en månad där vi hade kunnat göra och träna ungefär samma.
Mm. Och på tal om det där, det lär ju inte vara helt stilla och lugnt hemma hos Hans Larsson i sommar. Har du gett några instruktioner på vad det är du vill ha in? För att in måste det ske, kanske ut också.
Ja, men vi kände ju, som du säger, Viktor blev skadad. Vårt mittfält har gått lite på knäna. De har mer än nära gjort det helt okej. Men vi har fått, det har varit lite grann att kan du spela, spelar du. Alltså, sträcker upp handen och säger jag är frisk och fräsch, så spelar du. Det är klart vi skulle kanske ha någon spelare till där så vi kan förändra lite grann, bli lite offensivare ibland och så vidare. Och numerärt har vi ju en del forwards, men ingen som förutom Moro då. Nu hoppas jag att han är tillbaka här fullt ut, som kanske slagit under våren. Så att beroende på hur Bergström mår så kan det väl även där vara aktuellt med någon till spelare.
Mm. Vad är status på Silas? Det är ju en spelare som man inte har någon koll på, men som vissa aktioner så där på planen, gör ju ett fantastiskt mål Helsingborg hemma och så där, men har inte spelat så mycket. Är det liksom en fysisk statusfråga, eller vad ser du kring hans säsong och det som återstår?
Jag har också haft två små grejer, en axelskada först och sen lite känning baksida där efter Helsingborg. Så att han också fått det lite hackigt. Men så att han hade spelat mer om han hade varit helt frisk. Men där tycker vi ändå att det går framåt. Så att där har vi lite förhoppningar inför hösten.
Topp tre var ju såklart kanske i liksom kryddigaste laget här från era supporter Kristoffer. Men ni har ju trots allt, ni liksom skapat er en ganska bra distans neråt. Alla vi är eniga om att Mjällby kommer givetvis inte åka ur Allsvenskan i år. Hur mycket, är det fortfarande liksom ödmjukt och hårt jobb, eller känner du någonstans att ni också kan börja kolla uppåt i tabellen för att fortsätta bygga på det ni liksom har börjat med?
Alltså, inte, det låter ju så tråkigt, men det har bara gått 10 matcher. Vi har haft ett lite svag kurva här på slutet, tycker jag. Återigen, vi faller inte igenom och sådär. Men vi behöver skapa oss en bättre offensiv innan vi kan börja prata på något sätt. Alltså, vi har fått jobba ganska hårt för att göra mål nu. Och över 30 omgångar kommer vi behöva skapa lite mer än vi gör nu.
Är det någonting? Det var någonting som jag lyfte upp här i början av programmet också, att i dina tidigare lag där du har varit så har man kanske sett ett mer framåtlutat liksom lag, liksom mer brännan märkt så. Mjällby har ju kanske inte varit så under våren. Nu får ni ett uppehåll där ni får liksom chans att träna, du får ännu mer tid, ni kanske kommer in någon offensiv förstärkning. Kommer vi som ser matcherna sen, kommer vi få se något annat Mjällby i sommar och i höst kontra det som har varit under inledningen?
Jag hoppas, det hörs lite dåligt här. Jag hoppas att vi kan ta någon form av steg offensivt, att vi blir ett lite vassare lag där vi kan få med lite fler spelare offensivt. Nu har du vilat ganska tungt ansvar på forwards. De ska ha liksom burit till lite själva sådär. Där behöver vi kanske förändra balansen i vissa matcher och ja, kanske ställa en offensivare 11 på plan där det finns fler potentiella poänggörare.
Det låter intressant. Det ska bli spännande att följa er under hösten. Vi ska ta och prata vidare här om er konkurrent, får man väl säga, i alla fall just nu tabellmässigt, Elfsborg. Men stort lycka till här under sommaren och hösten, så hörs vi säkert senare.
Tappade vi Brännan. Men ja.
Han nickar i alla fall.
Ja, tack, jag hörde någonting där.
Ha det bra, Brännan.
Tack, tack.
Ja.
Han försvann. Tveksam mottagning i Blekinge.
Det är Bermuda-triangeln. Det är där nere.
Kalle, vill du flika in med någonting här innan vi lägger Blekinge och Mjällby åt handlingen och fokuserar på Elfsborg?
Ja, men det skulle väl vara att hela Blekinge och eventuellt hela Sverige kanske bör byta ut kalsonglådan lite grann. Kika in på Weird, alltså weard.com, och köp lite premium bambukalsonger på den sidan där. Du får 30% rabatt med koden Svenskan30 när du lägger beställningen. Så kika in på det, Weird.
Fantastiskt. Vi ska gå vidare nu, Jonas Möller, och prata om ditt kära IF Elfsborg. Det var inte så länge sedan vi pratade om dem, men nu ska vi summera våren som har varit. Återigen, om vi tar vid lite där vi började. Är man besviken på Elfsborg, eller är ni någonstans där man kan förvänta sig att ni ska vara? Ni ligger sjua efter 10 matcher.
Man måste vara besviken ändå, alltså ligga sjua. Vi har så bra spelare, vi har varit så bra. Jo, man är besviken. Samtidigt inte jätteförvånad. Det är en balans som inte riktigt finns just nu. Det är några få spelare som inte riktigt levererar. Och då är vi sårbara.
Josip, vad känner du kring Elfsborgs vår? För jag tycker att de är svårbedömda. Det är ju liksom vissa matcher, perioder i matcher till och med. Inte ens liksom hela halvlekar, utan 20 minuters perioder som är jättebra. Precis så där bra som, alltså enligt mig, få lag i Allsvenskan, om ens något, som kan vara så bra under vissa korta perioder som Elfsborg är. Men att man sen också har lika dåliga perioder som de kanske andra topplagen inte riktigt har. Att de har en lite för låg lägstanivå i Elfsborg.
Ja, jag tycker det pendlar alldeles, alldeles för mycket. Jag tycker det är ovanligt för att vara så här pass långt inne på Jimmy Tillins, liksom Elfsborgs jobb och projekt, eller vad man nu vill kalla det. Jag tycker att det är... Jag vet inte om man kan enskilt peka ut det på till liksom tappet av Holst och vad det innebar för liksom tryggheten och stabiliteten, framförallt i uppbyggnaden. Men Rasmus Alm står inte att känna igen, skulle jag säga. Alltså, det blandas och ges för mycket där. Johan Larsson, som hade en monstersäsong förra året, också lite, jag ska inte säga svajig, men blandar och ger. Ondrejka började jättefint, dippa lite grann. Simon Olsson blandar och ger. Alltså, det är konsekvent över många lag, eller över många individuella spelare, som det känns som att de synkar sina liksom dalar lite för ofta. Att det liksom, istället för att någon kanske har en dålig dag på jobbet och de andra lyfter i sin prestation, så blir det som att alla har en lite sämre dag samtidigt. Du får gärna säga emot om jag har fel, men det är den uppfattningen man får i att det svajar så pass mycket. Om vi tar Norrköpingsmatchen som exempel. Alltså där går det ju från himmel till helvete liksom 5 gånger på en kvart. Det är ju, jag vet inte var man ska börja riktigt. Svårbedömt.
Ja, en intressant grej är att du säger att Rasmus Alm inte riktigt lever upp. Skulle jag få välja en av de 4 yttrarna som jag tycker ändå har levererat hyggligt, så skulle jag ändå säga Alm av
jag håller
de
4. Med
så att det säger ju någonting i så fall.
Ja, det säger vilka krav man har från förra året.
Men det är också det som jag också tycker är intressant när jag sitter och kollar på tabellen här med Elfsborg, är ju att, för att det som du är inne på där, Josip, att alltså Elfsborg har alltså, nu räknar jag det här snabbt och visserligen, men Elfsborg har efter Djurgården så har Elfsborg näst bäst målskillnad i serien. Och trots det ligger man alltså på 7:e plats med 15 pinnar.
Nu finns det ju en förklaring. Efter Djurgården, Degerfors var ju 6-0.
Ja, absolut. Och visst, det sminkar ju grisen lite grann. Mm. Absolut. Men ändå, jag tycker ändå att det säger någonting om det här. Att man har liksom inte lyckats kapitalisera på sina bra perioder. Och man har blivit kanske extra hårt straffade för sina lite mindre bra perioder eller sina dåliga perioder. För att det är ändå en målskillnad och det är, alltså så här, släppt in 11 mål, det är ingen skandal. Det är liksom, kolla på Häcken, de har släppt in 14, AIK har släppt in 13. Så att så här, bakåt tycker jag att man har sett okej ut. Och var inne på det för några veckor sedan här, att Rönning håller jag som kanske seriens, i alla fall topp 3 bästa målvakter. Och jag tycker att den där backlinjen, även om den sett lite svajare ut i år kanske, så tycker jag att den är bra bra liksom, spelare för spelare. Men vad är det som har saknats då? För att nu har ju, det är ju Thelin fortfarande, man har ju haft en kontinuitet i flera år. Man trodde ju kanske att Elfsborg skulle ta nästa steg. Man var med långt in i guldracet i fjol, men har halkat efter nu. Vad är liksom skillnaden på Elfsborg anno 2022 kontra i fjol, året innan det, när man var med långt in på säsongen?
Ja, det är det som är så jävla svårt att spåra, och det är därför man hamnar på Holst hela tiden. För det var en energinivå, och det var ju fruktansvärt för alla lag att möta Elfsborg. För man blev straffade minsta lilla misstag, minsta lilla att man tappar någonting, så small det direkt mot Elfsborg. Så är det ju inte nu. Den här energinivån är inte där uppe. Och ja, det känns ju sjukt att peka ut en enda spelare och en enda position. Men någonstans landar man ändå där att det har hänt någonting som har påverkat hela laget. Så att vi är inte riktigt lika farliga längre, helt enkelt. Men en sjuk grej för att förstå hur konstigt det har varit med Elfsborg i år. Mjällby, Helsingborg, Sirius. 0 poäng, 0-5 i målskillnad. Lyckas inte göra ett enda mål på de tre lagen tillsammans.
Mm. Ja, och det är det där som kanske är det konstiga då. Att man liksom, ibland görs det insatser från Elfsborg som man inte blir klok på.
Nej, och jag har ju varit här och sagt att jag är lite halvtomt glas och sådär. Det finns någonting positivt här. Och det är att nu kommer Häcken, AIK och Bayern och alla de här matcherna. Och fan vet om inte vi kommer höja oss nu och spela mycket bättre och få andas ut lite, spela den fotbollen de vill. Det har ju varit idel lag som var tippade på nedre halvan som vi har mött. Nu tror jag det blir annat. Jag tror att Elfsborg kommer höja sig bara att få möta bättre lag och slå lite underifrån.
Beror det på att det passar Elfsborg bättre? För det tjatas det ju mycket om att Elfsborg är allsvenskans bästa omställningslag, och man har Bernhardsson, man har Ondrejka som ligger på rulle. Man har ju väldigt många snabba spelare generellt i truppen. Tror ni att, delar du den bilden, Josip, som Jonas lägger fram här, att topplagen passar någonstans bättre? För då kanske man inte behöver vara spelförande och man får ligga på den där rullen.
Absolut, och det är, om man bara tittar spelmässigt, sen tycker jag Jonas svarar på den grejen jag tänkte ta upp liksom ganska självklart, att det är pannbenet. Alltså just att man är bättre mot de bra lagen. Jag kan ta, vad är det, andra omgången Malmö borta.
Där
man
nästa matchen i år.
Du ser. Och det är just för att det är Malmö borta, för att det är liksom, man vet att det här kommer smälla, här kommer vara svinigt, tjuvigt, det kommer gnällas, det kommer vara publiktryck och hela den grejen. Och att jag har pratat i andra sammanhang om hur Malmö behöver hitta de här liksom 70-80-procentiga insatserna mot lag som de egentligen inte vill ha det mot, Värnamo, Varberg, Degerfors, liksom de, och då för att bibehålla någon form av mental grej under hela säsongen med kommande Europaspel och så vidare. Nu ska Elfsborg också ut i Europa tack vare cupsegern där. Men just att man hittar den nivån och så säger, ja, det kanske inte är skitsexigt att möta Helsingborg eller Mjällby eller Sirius, men man vet att när de möter Bayern, när de möter AIK, då kommer det av sig självt. Man behöver helt enkelt hitta den nivån lite högre, lite mer hela tiden. Och då, för att knyta ihop säcken, Holst var världsbäst på det där, att hela tiden under 90 minuter, oavsett motstånd, om det var någon tidig matta i Kalmar i april, eller om det var liksom sen höstmatch i Stockholm, det spelade ingen roll, det var konsekvent liksom nivå och tagg och prestation över 90 minuter i massa omgångar i rad.
Och en annan grej med Holst, jag var jävla hård mot Johan Larsson sist. Jag tycker han är en av allsvenskans bästa spelare på det han är bra på, och han ska ju givetvis spela, men Holst hjälpte ju honom. Han var perfekt för Johan Larsson.
Men Johan, han kunde ju gå då bara. För att Holst täckte ju upp där, som på många andra ytor också. Han var ju liksom, delade den bilden av att han liksom, han saknas ju. I förra avsnittet så avhandlade vi ju IFK Norrköping och IFK Göteborg, kamratföreningarna. Jocke skickade en liten passning då. Det brukar han göra, Jocke. Det gillar han, att skicka lite gliringar. Ja, att han kan inte se skillnad på Elfsborg och Norrköping, bortsett från då liksom färger. Att han menar på att det är samma typ av lag. Samma liksom storleksmässigt, samma supportermässigt. Och så är det två på pappret rätt bra lag, men som har blivit mittenlag. Är det orättvist? Är det hårt av Jocke? Eller liksom, finns det någonting i det att ni har fallit ner och blivit ett mittenlag?
Nej, jag tror det beror väl på att Jocke förväntar sig mer av Elfsborg, helt enkelt. Så han tror att man ska bli provocerad. Och, ja, det kan man väl bli. Elfsborg kan ju bättre än så här. Det vet ju han också. Så att, det är väl därför han passar på att njuta lite nu.
Alltså så här. Min parallell mellan Göteborg och något annat lag i serien då är ju Varberg. Det är två liksom brunkgäng från västkusten.
Alltså det är... Båda spelar i randigt.
Alltså, ja, båda spelar i randigt. Men där hade Varberg en match spelat på Gamla Ullevi och det hade varit 6000 istället för 2000 eller vad nu Göteborg har på sina matcher. Då hade... 6000 var hårt, jag vet. 10000, alla blåvita. Nej, men då hade... Och de hade bytt tröja bara. Då hade man inte sett någon skillnad.
Ja, det får stå för er.
Alltså, det är sjukt med blåvitt. Jag brukar ju ha som nöje för att titta på blåvitt för det var kul när det gick åt helvete för dem. Men jag kan inte titta på dem, för jag kan inte stå ut med att titta på deras fotboll. Jag fixar inte det längre.
Nej, den är inte jätterolig, men vi ska gå vidare då till den här mallen då som vi håller oss vid när vi har med oss supportrar från varje lag här och går in på vårens bästa spelare i Elfsborg. Du får lägga ut texten.
Ja, den är inte helt lätt att lägga ut och hur man ska bedöma. Ska man bedöma liksom den som har haft högst nivå eller den som utifrån förväntningar har varit bäst? Men Leo Väisänen är ju... Ja, han är så viktig så att skulle han gå sönder så är det ju, då är det riktigt illa. Så att jag får säga Leo Väisänen ändå.
Jag håller med om att han är samma sak där som i Rönning tycker jag. En av seriens absolut bästa på den positionen. Sen kanske för att han var ju kanske ännu bättre i fjol. Exakt. Så blir man ju lite sådär, inte Väisänen kanske. Fast han har ju varit jättebra igen. Mm. Men jag håller liksom, för att han var så otroligt bra i fjol. Men han borde ju vara en spelare som, för är det andra säsongen eller tredje säsongen nu?
Det var tredje, va?
Ja, det känns som det. Skitsamma. Han borde ju annars vara en spelare, och han är inte 30 bast heller. Det borde ju vara en spelare som är intressant för utlandsklubbar liksom.
Ja, det är en sån där obehaglig rackare som rätt vad det är så är han bara borta. Mm. Man tänker inte på det för att han är inte 23 och alla pratar om honom, men med rätt vad, om några bestämmer sig att vi måste ha in honom nu, då fixar de ju det. Och Elfsborg kommer inte stoppa, det går ju inte om det är tillräckligt bra pengar och ja. Så att ja.
Hörrni, vi gör ju den här podden tillsammans med Unibet och de har tagit fram några specialspel som passar lite för de här specialavsnitten vi gör så att säga. Och vill du kika in lite extra på Elfsborg så kan du söka på Allsvenskan på Unibets hemsida så kan du hitta specialspelet att Elfsborg går obesegrade på hemmaplan från och med omgång 11 i turneringen. Nej till 1-0-4 och ja till 9 gånger pengarna. Spela bara om du är över 18 år och har du problem med spel så gå in på stödlinjen.se.
Jag har ju pratat mycket och varmt om Simon Olsson. Josip, har du några andra namn i Elfsborg som du vill lyfta upp efter den här våren?
Nej, jag skulle dela den bilden av Simon Olsson. Jag tycker han är framförallt det som är fjäder i hatten till Elfsborg. Och han har hyllats i alla möjliga andra sammanhang. Det är klubbchef, eller det är viktigt att han säger att han är klubbchef i Elfsborg. Andreasson, som lyckas lösa ett så pass långt kontrakt med Simon Olsson. Och där finns så fruktansvärt mycket guld att hämta när den dagen kommer och när allting klaffar. Nu har han ju varit skadeförföljd och lite allt möjligt med runt omkring. Med, alltså inte kommit till sin rätt och kanske liksom stått på, liksom, ska säga, inte blommat ut riktigt och inte fått ut den kapaciteten som vi vet att han har och som han liksom visar glimtar av i sina bästa stunder. Så där finns det absolut mer att hämta. Och sen alltid, man kan tycka vad man vill om honom, men jag är svag för Simon Strands mentalitet. Även om han har blivit mycket bättre på att liksom hantera den och kontrollera den på det sättet. Och vi har pratat om domarna hela tiden, att de kanske har liksom vissa förutfattade meningar om vissa spelare och sådär. Men det är precis den typen av karaktär som varje allsvensk lag behöver. Att han är kompromisslös och liksom spelar och gör sin grej oavsett vem det är han möter och vem det är som står på andra sidan. Och att han då liksom med åren och framförallt då förra året tyglat det och minskat antalet kort och de här konstiga liksom märkliga satsningarna. Det kommer fult ibland, det kommer lite sent ibland, men likväl är han där och gnager och tuggar. Så att det är, när spelet inte klaffar, vi pratar om Holst innan, när det inte klaffar, kanske sätt en liten jävel ut över reklamskyltarna för att väcka någon och den typen av karaktär. Jag gillar sånt, jag mer sånt.
Vi går vidare till vårens överraskning då. Vad känner du där?
Jag tror att alla vet vad jag kommer säga, för det är ju Oliver Sandén såklart. Att det var en talang för spelare, det förstår man ju bara av att han fick chansen, men som han har tagit den chansen och pratar om Strand här, han får ju sitta på bänken nu. Det går inte att göra något annat. Man måste ju släppa fram ett sånt ämne. Och så mogen och så komplett han redan är vid den här åldern på den positionen i Allsvenskan. Ett tveklöst.
Ja, men jag håller verkligen med. Jag är otroligt imponerad av honom. Lite sådär, för att där är det ju... Nu har han gjort, är det två mål hittills den här säsongen, tror jag. Och han har ju varit liksom, i takt med att Simon Strand också haft lite skadebekymmer. Det öppnade sig upp lite på det sättet för Sandén. Men sen, jag ju, gick ju på mina då. Jag plockade in honom inför någon gång i fantasy. Och då startade Simon Strand. Och då blev jag lite sådär, ah vad fan. Framförallt för mitt fantasylag. Men även sådär kände jag lite att Thelin, borde du inte köra på Simon Strand nu? Är du orolig att det på något sätt finns så här, har han råd Sandén att göra två svagare insatser och ändå få fortsatt förtroende? Eller tror du att man då, att Thelin fegar lite då och går tillbaka till Simon Strand som man ändå vet håller en hög nivå i liksom en hög allsvensk nivå?
Det är väl att förvänta sig att han kommer fega lite grann och låta båda spela på ett eller annat sätt. Sen kanske han kommer ha flyt med någon förkylning eller någon avstängning eller någonting och så. Men det måste ju vara, jag menar, allt det du berättar om Strand här, alltså jag pratade om det första gången jag var här, tror jag, att sätta en sån spelare på bänken, det måste ju göra ont i hjärtat. Såklart, så att frågan är om man kan kuppa in han någon annanstans på plan, men Elfsborg har ju två bra älver nästan nu, eller ganska bra i alla fall, så att det är svårt.
Och det är också, när vi ändå pratar Sandén, vi har ju Noah Söderberg också som är liksom talang och up and coming. Det som jag skulle vilja lyfta fram i de här grejerna, det är liksom Elfsborg, ja, med ungdomsverksamheten och akademin och att den är bra på att få fram talanger. Men det som är kanske ännu mer liksom ögonbrynshöjande är tajmingen i när de vet att de ska upp och liksom fasa in dem med rätt sak. Kom ihåg Jesper Karlsson, stort upphåsat nyförvärv, och sen fick han sitta kvist i nästan 2 år. Och sen när det var läge, smack, och då gick det liksom som det gick. Nu är man ännu bättre på att hitta liksom Söderberg som var med förra året, Sandén också, liksom sakta men säkert in, och sen när de väl kommer fram så är de redo. Och att det inte blir den här, hur ska jag säga, chockeffekten av 2 dåliga matcher och sen bänk i 8, utan att de, Jimmy och Andreasson, och hjälp mig med namnet på den här akademiansvarige.
Ja, det var en bra fråga.
De Elfsborg-supportrar vet vem jag pratar om, men att de är väldigt, alltså just den kommunikationen däremellan, Bayrami då som länk tidigare och så vidare, att det finns ett uttalat liksom arbetssätt och en metod att slussa upp dem, men vid rätt tillfälle, och låta dem liksom fasas in sakta men säkert. Så det är bara att lyfta på hatten där, för att det ger resultat uppenbarligen.
Sen Jesper Karlsson är ett specialfall. Han värvades ju ändå in från Falkenberg och fick nog sitta på bänken lite väl länge och i en jävligt jobbig period för Elfsborg. Så att varje tillfälle jag får så hylla hans pannben, satt där och kom in och gjorde som han gjorde sen med den utvecklingen. Det var imponerande av Karlsson.
Andra änden av spektrat då, vårens besvikelse / frågetecken då, var, känns som att du har ett par att välja mellan när jag ska läsa ditt ansiktsuttryck, eller stämmer det?
Ja, men det är svårt att hänga någon spelare så där som besvikelse.
Behöver inte vara spelare, kan vara liksom
Kan det vara tabelläget i helhet, eller bara liksom prestationen eller whatever?
Besvikelsen är väl med de spelarna som finns att inte göra fler mål. Det är väl egentligen det, som sagt, nolla mot lag som Mjällby, Sirius, Helsingborg, och inte lyckas göra mål en gång. Det får ju ändå vara ett underbetyg.
Jag tycker väl egentligen att, för jag delar din bild om att Rasmus Alm kanske har varit en av Elfsborgs bästa spelare i år, men att de andra, och då kanske jag landar främst i Jeppe Ockels, tror jag. Ser jag som ändå någon form av, alltså inte att han har varit skitdålig så, men kanske samma sak där, att man hade för höga förväntningar, jag vet inte. Men det är en spelare som jag trodde skulle ta nästa kliv nu. Jag trodde att han, och min känsla var att han var liksom en av de givna yttrarna. Det var väl i början i min känsla, men att nu mot slutet så känns det ändå som att nu är det Ondrejka som är ute till vänster och det är Alm som är ute till höger. Det är liksom Jimmy Thelins första val om han får välja. Sen så vet vi att han byter ut båda två i 60:e varje match ändå. Men Jeppe Ockels är ändå en spelare som jag hade förväntat mig ännu mer utväxling av i år.
Ja, det är absolut, och det hör väl ihop med resten av det som, alltså, så vi pratar om mittfältarna och det centrala mittfältet framförallt, och alltså Frick, jag vet inte om man kan förvänta sig så mycket mer av Frick. Han har väl gjort vad han har kunnat där uppe och liksom i de sammanhangen, jag vet inte, men det är just det här, alltså ojämnheten, att det, i ena sekunden kan se hur bra ut som helst och sen nästa så faller det fullständigt. Det är väl, jag vet inte, det är svårt att hänga någon enskild, som du säger.
Ja, man får nog dra i handbromsen lite här om Ockelsen då. Han är nog den av de fyra som jag i alla fall har minst förväntningar på. Han är liksom den han är, och det är nog därför han har spelat ganska mycket, för man får vad man får av honom, varken mer eller mindre, och ibland blir det någon poäng och sådär. Jag tror han är nog den som supportrar är minst nyfiken på vad han kan uträtta framöver. Och han är den absolut sista jag vill se av de fyra på planen. Mest för att det finns ju, Bernardsson är ju som hur spännande som helst egentligen. Om han bara får komma igång. Och Ondrejka vet vi ju. Och, ja, Alm är väl inte spännande kanske, men är rätt härlig spelare att ha på planen.
En annan sak som vi ju då har lyft upp här i Toto-svenskarna är ju också publiken på Borås Arena och i Borås, att i alla fall liksom sittplatspubliken kanske är en av Sveriges mest bortskämda. Det är så fort det är lite dåligt väder eller det blåser lite snålt, vilket vi vet att det ofta gör i Borås, då gapar det ganska tomt där. Samtidigt som jag vill hylla liksom Älvsborgs läktaren och liksom den levande, mest passionerade kärnan där, och vi har haft med oss Sissi här och haft med oss Glenn och Isak med flera som liksom är engagerade inom liksom supportkulturen i Borås. Nu bor ju du i Stockholm och är liksom exil-älvsborgare med allt vad det innebär. Men vad känner du kring liksom, hur ligger vindarna rent supportermässigt i Älvsborg?
Jag vet inte, jag har nog accepterat läget som det är med sitt plats och allt det här. Och det är bra att ni fortsätter hylla klacken, för den... Det blir bara roligare
den växer
och roligare. Ja, det blir bara roligare och roligare. Och de är så jävla bra, så att... Det är egentligen det enda jag tänker på när det kommer till publik. Jag har ju polare som inte går och kollar på Älvsborg. Alltså sittplatspolare, om jag nu får säga så. De går inte dit även om det Bajen kommer. Så, och det finns jättebra platser tillgängliga. Så jag vet inte vad det beror på. Men...
Jag har fått ett hum om alltså vad man har pratat om och hört. Och så där, att det fortfarande ses, eller fortfarande, jag vet inte hur länge det varit. Men att det ses som lite töntigt att gå och kolla på Älvsborg. Alltså inte som klubben i sig, utan det är så här, för fan ska vi, finns det inget annat att göra, eller jag har bättre saker för, jag vet inte, är det så eller är det bara en upplevd bild?
Det är sjukt att du säger det, jag pratar med Tobias Rosvall som är på
TV4-kanalen.
Ja, precis, TV4 nu. Vi träffades, vad fan var det, någon tysk supporterkultursgrej, föreläsning, ja, hur som haver, exakt de orden sa jag, att fan, de är inte boråsare, att det är lite mesigt att gå och kolla på fotboll. Mm. Det är liksom inte så här det tuffa man gör, utan...
Vad gör man istället då?
Nej, det är en bra fråga.
Ännu bättre fråga. Lite så.
Ja, nej, men jag håller med. Och jag har också en teori om att det är... Så här, återigen, ta det för vad det är. Men det är en känsla jag har. Liksom, att det har varit ganska mycket incidenter, eller man ska säga, kanske främst då liksom när Stockholmslagen har varit på besök. Det har varit vi minns där utspelet när Älvsborgs säkerhetsansvarig var ute och pratade om att AIK:erna smugglade in bengaler i analen. Det var ett stort utspel. Det känns som att så här, det har, jag minns att
brandlarmet går ju titt
som tätt. Brandlarmet, och jag minns även att vår gode vän Glenn, som länge var ordförande i Gulliganerna och varit engagerad i SFSU och så där, han blev typ mer eller mindre uthängd, vill jag minnas, av Borås Tidning, att han var någon jävla galning. Ja, men
folk tyckte så jävla,
ja, mycket. Men det är, så här, det är mycket folk runt om Älvsborg som inte egentligen har någonting med klubben att göra, men tyckare eller liksom politiker, polis och så vidare och så vidare. Många har liksom uttryckt ganska mycket irritation mot supporterkulturen, oavsett om det har handlat om Älvsborg eller AIK eller Malmö eller vilka det nu har varit. Att så här, det har varit väldigt mycket agg mot det negativa inom supporterkulturen, bengaler och så vidare och så vidare. Ja, det kanske är en del också, att eran sittplatspublik kanske i lite större utsträckning fortfarande så där är trötta på att det numera bränns ganska mycket bengaler på Älvsborgs läktaren och så vidare.
Ja, känslan är att folk blev jävligt arga i Borås. Jag jobbar ju på Borås Tidning under den här perioden, delvis i alla fall, och det var ju mycket insändare och
Det var mot Glenn, eller? För jag vill minnas att han berättade det här för mig någon gång för en jävla massa år sedan.
Ja, nu vet jag ju, i och med att jag är ju inte helt objektiv här, eftersom jag var på sportredaktionen då.
Ja, det var så du som skrev det.
Nej, det var jag som hängde ut Glenn. Ja. Nej, vi har haft hygglig kontakt, jag och Glenn, jag gillar honom. Så att det, men jag vet inte vad jag ska säga riktigt med det här, men det blev infekterat mellan Borås Tidning och Gulliganerna lite i onödan. Det fanns ju ingen på Borås Tidning som tyckte att Glenn var en galning, eller att Gulliganerna för den delen var livsfarliga. Det var ju ingen som tyckte det, men det blev väldigt mycket reaktioner på det här med bengaler, och sen blev det en onödigt stor sak.
Ja, det är också av andra erfarenheter just hur lokaltidningar fungerar, att många associerar till exempel ledartexter och insändare med liksom det publicistiska innehållet i övrigt. Att så man säger, nu driver ni en agenda, för det som kommer från insändarhåll, det är er ståndpunkt. Och så blir det liksom så bara snurrade och snurrade och snurrade. Men det går ju paralleller till MFFs problem problem på läktaren med en ganska irriterad ståplats eller sittplats publik och en bengalsugen läktare på norra. Så att det känns som att det kommer och går i vågor, men just att Elfsborg eller Borås som stad också har varit så att hur ska jag säga, det är en klyftan mellan aktiv supporterkultur och marginalintresserade eller någonting sånt åt det hållet, att det blir väldigt så att den klyftan är liksom avgrundsdjup på något sätt jämfört med andra klubbar, men att den problematiken den går i vågor som det känns i alla fall.
Ja, och Trossé i alla fall kämpa på sig vi till Elfsborgs läktaren och fortsätt bränna bengaler och allt det där. Det älskar vi i Toto-svenskan. Behöver ni någon form av bidrag så hör av er till Kristoffer Svanen. Säger jag. Vi går vidare med tränarfrågan då. Jimmy Thelin känns ju som att han kanske är en av de tränare i Allsvenskan som sitter säkrast på sin post, eller?
Ja, jag fick ju frågan förra gången om det börjar surras lite kring honom. Och jag pratade med en polare nu innan jag gick in här när jag drack kaffe. Och han var ju likadan, att han har inte ens tänkt tanken.
Nej.
Men det är väl så att alla har någon kollektiv skam där sen man ifrågasatte honom rätt kraftigt.
Så hand upp.
Att, ja, vi alla. Den som kan påstå något annat och säga att de sa att jag trodde på det här hela tiden. Det var de som spelade i laget då.
Så. Ja, precis.
Nej, men det känner ju inte någonstans att han har, ja men det skulle hänga löst eller ens vara ifrågasatt faktiskt.
Men säg att så här då, säg att ni blir 8 i år då, när vi summerar 30 omgångar. Tror du att det är då, eller är det liksom, nej, så länge ni inte blir 12 så kommer det inte gnissla kring Jimmy Thelin?
Blir vi 8 då är det nog så här, nu får vi se nästa säsong om de kan få ihop det här, ja eller nej. Och sen efter det, går det inte bra då rent tidsmässigt, så det är väl typ 5:e säsongen nu han är inne på, så det kan ju vara rimligt att byta tränare ändå i så fall. Om man märker att nu har det gått stiltje här, det går inte längre.
Men det var det jag var inne på lite grann här för ett par veckor sedan när vi pratade om Thelin, att alltså, man behöver ju inte alltid göra sig av med tränare för att de har gjort en katastrofal säsong, utan att det kan vara bara att man har kommit så långt man kan med varandra. Alltså, det kan gå åt båda håll. Liksom. Att jag känner någonstans att Thelin har etablerat Elfsborg i toppen. Jag har ju sagt flera gånger att jag tror ju att Elfsborg kommer liksom, ja, men bli topp 4, topp 5 garanterat. Liksom, så bra tycker jag ändå att grundspelet någonstans är. Men att så här, Thelin kanske inte kan ta det där sista steget, och någonstans, det sista steget måste ju vara att vinna SM-guld igen. För att i modern tid i Elfsborg är ju liksom topp 3 i Sverige, typ i känslan över de senaste 15 åren. Om man liksom slår ut någon form av total tabellplacering liksom så. Så det var ju min invändning kanske, att så här, det kanske är läge att göra någonting annat. Någon som kan dra det där sista, någon som kan få ut det där sista ur den här liksom ändå bra truppen.
Jag tror att det är väl kanske den närmaste sanningen är väl att det är nog snarare Jimmy själv som kommer säga att det är dags.
Ja, men det tror jag också. Det tror jag också.
Sen kan man liksom som du säger, alltså att man vet någonstans att så här, okej, men vi mäter liksom, om en parameter är SM-guld, då är alla andra parametrar, plocka fram talanger, etablera ett liksom tydligt Elfsborgsspel, vad heter alla, alltså tusen olika andra saker. Om man uppfyller alla utom SM-guldet, har man egentligen någon anledning att vara missnöjd? Ja, kanske, både ja och nej. Men att det ligger nog närmare till hans att han får något anbud utomlands eller i något annat sammanhang, att han säger att nej, men nu har jag ju varit här och gjort min grej, nu vill jag pröva på och göra någonting från början eller något helt annat. Så det är väl nog den lösningen som ligger närmast, tror jag.
Känns det inte lite ursätt landslaget på Jimmy Thelin?
Det är absolut inte omöjligt.
Den är ju ledig.
Känns inte heller omöjligt att det kan bli något mitten/toppkandidatlag i Danmark. Eller Norge.
Nej, det är nog inte heller omöjligt. Det kommer ju ett sommarfönster här var det lider. Vad känner du kring det? Vart behöver Elfsborg förstärka? Det är ju, ja, men på pappret ändå en bra trupp. Men finns ju också en del spelare som borde vara intressant för andra klubbar som vi har varit inne på. Vad tror du kommer hända både in och ut?
Ja, men det man tittar på nu är väl vilka vi skulle kunna tänkas bli av med. Alltså som gör skillnad idag. Och de är väl en halvfull i alla fall. Väisänen har vi ju pratat om. Ondrejka är ju bara en fråga om när. Oavsett, ja men alla har sett vad han har. Så att han behöver ju knappt prestera ändå. Sen, vad har vi mer? Simon Olsson, såklart. Sen är det ju några sådana här, Oliver Sandén. Men det är väl lite tidigt.
Skulle inte en spelare som Rasmus Alm, jag menar, för att han är väl, hur gammal är Alm?
Ja, men han är ju lite i sammanhanget gammal och då tycker man ju ändå att vill han ut
precis.
Och tjäna lite,
det jag
testa
tänker.
Lite. Man unnar ju den typen av fotbollsspelare och få dra in lite deg.
Alltså han är 26 år, han har spelat i Landskrona Boys, BP, Degen och Elfsborg. Alltså det är inget superkonto han sitter inne på. Och han har ju ändå så här, kolla liksom en utländsk klubb på pappret så borde man ju tycka att oj, den här spelaren borde vara intressant. Och han har ju såna otroliga liksom, ja, men spetsegenskaper som ändå lockar många klubbar. Mm. Det skulle ju, kan jag tänka mig, utan att liksom ha något form av liksom belägg för det, vara en spelare som dels känner att han vill ta chansen för att han är 26 år. Och som jag delar den bilden att Elfsborg, de håller inte tillbaka spelare om de vill lämna. Utan
han
de,
ska ju få chansen om han
vill. Ja, men exakt.
Han har ju gjort
och där allt. Har han ändå täckning.
Mm. Ja, men precis. Och det är lite så överallt. Spelare har vi ju. Det är nästan så vi ska vi börja tänka på vilka vi ska plocka in. Då får vi nästan skicka bort lite spelare först. För truppen är ju stor och bred på alla sätt och vis. Men skulle jag få välja en enda sak in så är det väl en mittback av väldigt hög klass jämte Väisänen.
Där har vi ju, tappar jag namnet på han, som vänder tillbaka från Österrike.
Gustav Henriksson.
Gustav Henriksson som ju är i långtid, ska han är borta hela säsongen väl.
Och inte av hög klass.
Inte av hög klass till
han, han kom inte in, tror jag, för att ens vara en startspelare faktiskt. Okay. Jag vet inte riktigt hur det gick för honom där och så, men jag tror att det var nästan för att vara snälla liksom, eller bredda truppen.
Mm.
Så, det är ingen som går in och gör skillnad eller startar. Tror jag inte.
Ser du något annat utrymme som, där du tycker att det behöver förstärkas?
Ja, är det sexan vi pratar om bredvid Röme?
Ja, såklart.
I så fall.
Mm. Men spelare finns ju, vi har ju Boateng och vi har ju Söderberg och sådär. Mm. Så att det är återigen, tar man in en spelare som Boateng, det är samma som Baidu som inte ens har nämnt, han har knappt spelat.
Mm.
Du kan ju inte plocka in spelare så länge vi har sådana. Då får man ju börja.
Nej, och att då håller man ju tillbaka en sån spelare som Söderberg.
Ja,
och då ska man ju i så fall göra bedömningen av att nästa år för Noah Söderberg. Vilket så här, det kan man ju göra. För att han är ju jätteung liksom. Så att han har ju all tid i världen på sig. Men man ska ju veta det då, att då håller man ju tillbaka en sån spelare.
Ja, men Baidu och Boateng, det är väl alltså, det är fina fötter och det är väl mycket, mycket ambition där. Men det är frågan, alltså Holst hade väl okej fötter men ett jävla humör och temperament, och det är väl kanske det, de värdena man ska titta närmare på, det behöver inte vara där men i andra delar av laget också, just karaktären, få fram det, få tillbaka det fula Elfsborg, det jobbiga Elfsborg liksom.
Ja, och sen är det väl så för alla supportrar, vad ser du helst, Boateng eller Söderberg? Ja, det är klart att det är Söderberg.
Mm.
Det är vår kille och en ung kille och allt det här, så att, ja, jag hoppas han får spela mer.
Om vi ska försöka sätta något form av betyg på den här röriga våren, röriga Elfsborgsvåren, vad låter det då? Vi fortsätter jobba med 1-5.
Ja, jag fick ju frågan förra gången med, då sa jag 2-2,5, men det får ju bli 2 när jag just räknar upp lagen vi har mött och inte ens lyckas göra mål. Och så, som det, så uppgivet som det har sett ut i vissa av matcherna, så det får ju bli en 2. Sen tabellmässigt så kan det ju alltid finnas ursäkter om man spelar bra och hade väl kunnat ligga 5:a och vara jättebra, men Det är ju ingen mersmakande sjunde plats just nu.
Nej, och så att tabellen här nu, jag tycker ju någonstans att det är ju så här tidigt ändå som det ändå är, så är det ju intressantare och det säger ju mer att kolla på liksom resultat match för match och även prestation kontra tabell. Alltså där får jag väl ändå vara lite team Jocke då, när vi har pikat Blåvitt som ligger 10 eller vad det är, att det är ju så pass tajt så att 2 segrar så kan du vara 5:a, och det är ju både för Elfsborg och verkligen för Blåvitt också, då är det plötsligt så här, det är rätt bra. Så att mycket kan ju hända. Men jag, så att jag delar väl den bilden att 2-5, även om jag en liksom lite minus 2 för mig, men det kanske är för att jag har för höga förväntningar. Jag vet inte, vad känner du?
Nej, jag delar helt och hållet. Det är som vi, för att knyta säkert med det vi pratade om innan, fler spelare behöver prestera jämnare över fler matcher. Inte bara liksom, som vi säger, en halvtimmes period i en match, utan konstant på 90 i flera omgångar, för att när det väl gör det, och det är ju bara frågan om när det händer, så kommer mycket rulla på av sig själv, för Elfsborg är ett flow-lag i båda avseendena, att är det kanske någon svagare prestation så blir det risk att det faller över på nästa 90, men tvärtom då också att när väl rullar på. Jag var och jobbade på, kan ta som exempel, var ju på Elfsborg Feyenoord i somras och jobbade, och då såg man att när det klaffar och när allting synkar, det kunde lika gärna blivit något mål till där i Elfsborg hade väl ett superläge med Nick, om det var Römer, om jag nu ur minnet, superläge andra hållet, Feyenoord kontring och sen mål. Och vad hände med Feyenoord? De gick till final i Conference League, och det var Elfsborgs liksom en av de bästa matcherna jag har sett Elfsborg prestera. Så att när det väl kommer och de här sakerna börjar rulla på och allting kommer igång, så kommer saker att liksom lösa sig av sig själva. Det är min fasta övertygelse.
Så är det. Vi ska koppla upp oss mot Borås och få röster direkt inifrån Elfsborg. Vi har med oss Elfsborgs lagkapten Johan Larsson. Josip Ladan är också med mig i studion. Fortsatt Jonas Möller är inte kvar, men vi ska prata lite grann med dig, Johan. Vi har diskuterat här i programmet och vi blir inte riktigt kloka på Elfsborgs vår. Det har varit mycket som har varit bra, men mycket som inte har varit så bra. Upp och ner, vad känner du själv efter 10 spelade matcher?
Nej, men det är väl en ganska bra sammanfattning av det hela egentligen. Höga toppar och lite för djupa dalar egentligen. Tappat poäng mot lag som både vi och alla andra hade räknat med att vi skulle i vart fall få med oss en poäng, men har gått med noll poäng i vissa matcher. Så att, men som tur är så har vi fått, vad ska man säga, rätt sida på sakerna. Och det är väl positivt att det finns någonting att ta på här under höstsäsongen.
Hur mycket har ni snackat om det internt då? Både liksom med Thelin och övriga ledarstab, men också ni spelare emellan, vad det beror på, varför det har varit så pass ojämnt som det har varit. För att det har varit dels från match till match, men också upplever jag och många andra perioder i matcher där det har varit väldigt olika i liksom prestation. Hur har liksom snacket låtit internt i Elfsborg?
Nej, men jag håller väl med till viss del. Jag tycker väl egentligen att de perioderna du pratar om, det är då vi har blivit straffade. Jag tycker inte att vi har gjort hela matcher som har varit dåliga. Om man tänker Sirius som var en... Det är klart det blir en platt match när man torskar med 2-0. Men om du ser i första halvlek så har vi 4-5 100% målchanser att göra mål. Och då gör vi inte det. Och så blir man lite känslomässigt engagerad och vill gärna få till det här ledningsmålet. Får man inte det så börjar man stressa lite och så helt plötsligt så ligger bollen i egen kassa och så blir det ännu mer stress. Och det är väl mer de perioderna som vi måste radera ut. Det är inte så att vi har ett klappkassa i 90 minuter under någon match egentligen. Men sen så är det klart att de perioderna som är dåliga har varit lite för dåliga.
Vi har i alla fall suttit och försökt hitta så där konkreta anledningar eller vad är det beror på till att ni kanske inte har, nu är det är jämnt fortfarande, det är ganska få matcher spelade och sådär, men det är ganska lätt för, tycker jag i alla fall, att landa i avsaknaden och tappet av Holst som ni hade förra året, att han kanske var viktigare än vad man trodde. Det var ju en spelare som inte fick de stora rubrikerna, men som många internt hos er och även liksom oss som följer Allsvenskan noga hyllade väldigt mycket. Så här med lite distans till det, finns det någon sanning i det? Och hur viktig var Holst för Elfsborg?
Nej, men det är klart att han var viktig. Det som du säger, det är en sån spelare som man älskar att ha i sitt lag och hatar att möta i andra lag. Och som publik kanske inte tänker så mycket på, eller att man säger så här, Holst, en sån spelare vill vi ha. Det är väldigt sällan man hör det, men när du väl har han i ditt eget lag så förstår du vikten av att ha en sån spelare i ditt lag. Så att det är klart att han var jätteviktig. Men sen blir så här, ja, den ena stöd, den andres bröd, då får andra kliva fram och vi som lag måste bli bättre på att hjälpa den som kommer in på den positionen. För det är inte så att det är 10 startspelare som har försvunnit, det är en. Så att jag tycker inte att anledningen ska vara nog till att vi inte presterar.
Johan, jag tänkte på, vi pratade med Jonas Möller också om just alltså fjolårets Elfsborg som var präglat av ganska mycket liksom cynism och hårt taktiskt spel, alltså inte fult på något sätt, men att man gick in väldigt mycket i dueller och kanske tog en extra diskussion med motståndare eller domare och sådär. Känner du att ni har liksom byggt vidare på det? För vi tittar utifrån, eller i alla fall jag, och ser att det är inte riktigt på den nivån som man är van vid att se från just förra året när det kommer till de bitarna, att man, jag vet inte om det behövs en tackling utöver sidlinjen för att väcka laget, att den kanske inte kommer i alla lägen som den gjorde 2021.
Nej, det är väl ingenting som man, vad ska man säga, lägger någon vidare vikt vid egentligen, utan vi vill att det vi levererar med boll och utan boll ska räcka. Men det är klart att vi har pratat om det här, att det, ta en frispark ibland. Ta en ful frispark. Förstör för motståndaren. Var inte så vänlig. Det är på något sätt det handlar om ibland. Att det får kosta ett gult kort. Det får kosta liksom en en sur motståndare och en sur domare om det skulle vara så. Det är liksom lite dit vi måste komma. Det syns inte i tabellen när vi summerar i november att man har varit avstängd 3 gånger eller man har varit avstängd 4 gånger. Det är på något sätt, gör vad som krävs för att vinna och gör det lite extra över det också.
För det är jätteintressant att du nämner det, för det känns som att i de 2 matcherna när det har kommit fram, även om det har varit i perioder, var ju Malmö borta och i matchen mot Norrköping, att det var liksom då det var den perfekta balansen mellan just den här liksom, var lite ful och spela smart, även om det var nu Peking var som det var, men 1-1 borta mot Malmö i andra omgången. Jonas påstod att det var er bästa match för säsongen hittills.
Ja, den tillsammans med Blåvitt hemma. Det är klart att det är sådana matcher man gärna vill ha, liksom vill spela. Och jag vill väl gärna att det ska bli det här, jag är lite trött på att man pratar om hemmaplan, bortaplan. Men på något sätt bortaplan, där har du inga, vad ska man säga, krav på dig att leverera en fin fotboll på det sättet. Utan för mig är det lite så här, åk dit, hämta poängen, åk hem. Sen kan folk säga att shit vad tråkiga de är att se på. Absolut, men vet du vad, vi kom hem med någonting. Och det är lite dit man gärna vill komma, och man ska göra det 15 bortamatcher och 15 hemmamatcher. Det är otroligt svårt att komma dit, men det är väl på något sätt där man vill vara som lag.
För din egen del då, en annan grej med Elfsborg som jag i alla fall har kanske ifrågasatt eller stört mig lite på, är det här roterandet som har varit i ytterforwardsposition. Ni har väldigt många bra spelare där, så att jag förstår ju någonstans att Thelin vill hålla alla i matchform, och man vill liksom sådär, den som känns hetast för dagen och hit och dit. För dig då som liksom flankerar den där högerkanten bakifrån, ibland är det Alm, ibland är det Bernardsson, och det roteras ganska friskt där ute. Hur mycket påverkas du av det, eller är spelarna så pass inkörda i spelsystemet att det spelar inte någon större roll för dig vem du har framför dig, så att säga?
Nej, men alla är ju olika, om man säger. Nu har Ondrejka också spelat på högkanten. Det är bara Ockel som inte har varit framför mig, om man ser utav de tre. Alla är ju olika. Så det är klart att du får hitta en viss typ av anpassning. Du vet att Jakob är lite mer skicklig en mot en med bollen, och Bernardsson är som en ål, och Alm är vindsnabb. Så du ska ju på något sätt kunna anpassa dig efter och spela med dem. Men jag tycker ändå att de är så inkörda i systemet att det i sig spelar ingen roll, utan det är bara att vi får en annan typ av spelare som kan straffa motståndaren på ett annat sätt.
Ja, systemet här, jättebra övergång, riktig radioövergång. Hur liksom betryggande är det att ha just Jimmy Thelin som har varit här så länge, och den här tron på det här fundamentet eller systemet eller grundspelet, som vad man nu än vill kalla det, att man inte kanske, hur ska jag säga, börjar tänka för mycket av lite svagare perioder eller svagare prestationer, utan att man alltid har något att falla tillbaka på?
Nej, men det är väl AO. Alltså, ska man se rent krasst på det, när man ska börja bli orolig, det är när man inte skapar lägen, när ditt spel inte fungerar, du torskar varje match. Det är inte vårt fall. Så är det inte. Jag menar, om Elfsborg gnäller när vi ligger, vad vi nu ligger i allsvenskan, och ett par poäng bakom toppen, då tycker jag att vi är på en ganska trygg plats i dagens allsvenska, om jag ska vara helt ärlig. Så att det han vill pränta in hela tiden, det här är ni trygga, det här är en trygg miljö. Jag ser hellre att ni misslyckas med det vi vill göra än att bli fega och göra det vi inte ska göra. Det är då vi har problem, och det tycker jag inte att vi är. Jag tycker inte att vi har sådana problem att det finns några större problem att prata om, utan det handlar mer om att rätta till på de små, små detaljerna som har felat under korta matchperioder.
Och det måste ju ändå, som Josip är inne på här med den frågan, det måste ju ändå någonstans vara en trygghet för er. För jag delar den bilden att visst, det har liksom, ja, men Sirius borta är ett ganska bra exempel. Jag tycker att ni gör, ja, men bitvis en ganska bra match där. De har en jävla utdelning. Så tycker jag att det har sett ut i liksom många matcher. Jag vet att många hatar att prata om liksom otur eller stolpa ut och sådär i fotboll. Jag är en sån som menar att det är klart att du kan ha otur i fotboll i matcher. Kanske inte över tid, men i enskilda matcher eller stunder och sådär. Jag tycker kanske att Elfsborg har haft det. För att jag håller er som, och det var inne på lite, att ni för mig är lite vårens besvikelse, utifrån att jag hade väldigt höga förväntningar på er, och jag tror fortfarande att ni kommer vara med och slåss om en topp 4-plats vad det lider när vi liksom summerar 30 omgångar. Men vad känner du liksom, är det som talar för att ni kommer klättra i tabellen, att ni någonstans ändå känner att ni har gjort bra prestationer, att det kommer komma, vi har spelat en tredjedel av säsongen, det, liksom, resultaten kommer?
Ja, men jag tror att kontinuiteten blir det som blir tungan på vågen, om man ska säga. förra året så tror jag att vi mötte Norrköping innan sommaruppehållet också och lyckades vinna på hemmaplan. Efter det så torskar vi inte på 12 matcher. Och helt plötsligt är du med i toppen. Vi spelar 10 matcher. Det är 20 matcher kvar. Det är 60 poäng att spela om. Det finns poäng att hämta. Och det, jag menar, vi har ett bra lag. Vi har ett fundament att stå på. Jag är inte orolig alls. Det kommer bli en bra höst, en bra sommar. Vi ska ut och spela i Europa. Vi har en bred trupp som är mer redo för det också. Så att jag tror vi kan få en boost utav det här Europaspelet med.
Just Europaspelet. Jag såg ju er match mot Feyenoord på Borås Arena här i somras. Så var imponerad över hur pass liksom, hur ni lyckades ställa om från den liksom totala kölhalningen i Rotterdam. Och sen liksom var egentligen, vad är det, ett felriktat anfall från att liksom hota Feyenoord på allvar och gå vidare. Alltså hur eller de lärdomarna gruppen fick med sig från det äventyret. Nu var det ju lite blåbärsgäng i början, men likväl det är Europa-stämning och hela den grejen. Hur viktig blir den erfarenheten när ni ändå lite oväntat kanske med tanke på cupfinalen och fjärdeplatsen förra året och sådär, att ni går in i ett kommande Europaspel med de erfarenheterna och de sakerna ni fick med er där från förra året?
Nej, men jag tror att förra året var första gången för stora delar av truppen. Exakt. I Europa. Det är en annan typ av, vad ska man säga, matchning i Allsvenskan. Som vi var inne på, så har vi 30 matcher att reparera misstag. Där har du oftast en. Har du otur så är det returmatchen du spelar. Då har du inte tid att reparera dina misstag. I Feyenoord så, framförallt bortamatchen, så ställer vi till det rejält för oss själva och var absolut inte klara för den uppgiften. Men jag fick en käftsmäll och en rejäl läropeng. Sen tycker jag att, som du är inne på, otroligt starkt att kunna, ska man säga, plåstra om såren och leverera en så pass bra insats. Och vi har ju en hörna som dansar på mållinjen när det står 2-0.
Precis.
Som gör att det liksom, gör vi 3-0 där, det kan bli darr, absolut. Och jag tror att nu har alla provat en gång och vi kommer inte be om ursäkt för oss själva den här gången, utan nu vill vi prova ett gruppspel också.
Måste fråga också för dig som liksom ytterback, om vi kollar på den andra kanten, vi har ju vant oss vid att det är Simon Strand som härjar runt där. Han har haft lite bekymmer i år, men också vissa matcher konkurrerats ut av Oliver Sandén som vi måste lyfta. Han har ju verkligen fått sitt genombrott, 20 år och 2 mål tror jag och sådär. Vad säger du om hans potential och hans insats, hur bra kan han bli?
Nej, men jätteduktig. Han har alla förutsättningar för att bli såld inom en överskådlig framtid i alla fall. Jag brukar kalla han för traktorn. Jag har aldrig spelat emot han på träning, för han löper igenom väggar om det skulle vara så. Så att det är en otroligt härlig kille också. Han är inte rädd för någon uppgift. Det spelar ingen roll vem du ställer han emot. Och jag är, varje gång jag ser vem han ska möta, jag är aldrig orolig för att han ska förlora sin en mot en duell. Detsamma gäller egentligen Strand. Så att den sidan är vi bra besatta på, och kul för Oliver också som kommer från egna leden och slår igenom på ett fint sätt.
Ja, vi pratade ju just om de egna leden här med Jonas tidigare också. Vad innebär det för Elfsborg som klubb och Borås som stad och liksom klubbverksamheten i sig och Andreasson och hela det gänget att det kommer upp kvalitet konstant hela tiden och att det kommer, som man säger, vi pratar om tajmingen, att Elfsborg är väldigt bra på det, framförallt Tony, Jimmy och Stefan då, att de vet precis när man ska upp från U19 till A och sen när man är redo att gå från bänk till start. Jag tänker också på Noah Söderberg och framförallt då Sandén här, att de känns så fruktansvärt mogna och redo att liksom gå in när de går in. Delar du det eller vad innebär det?
Ja, det gör jag absolut. Nu har den varit uppe i detta andra året. Vi ska inte glömma Jack som gör succé i Superettan, som jag tror hade kunnat hänga ett par baljer i Allsvenskan också om vi inte hade varit så besatta på de offensiva positionerna som vi är. Men det är ju, som du säger, det är en timingfråga. Och nu tycker jag att vi har nått dit. Vi har några äldre gubbar som jag, Frick och Römer och som liksom gör det här att vi har den här balansen mellan unga och gamla som gör att det blir lite, vad ska man säga, en tryggare miljö att kunna leverera in. Det är svårt om du bara har 25-åringar och så ska en 20-åring komma in och leverera och hitta sin plats. Jag tror att det är en del av det också. Nu får de spela med Leo bakom sig och Frick framför sig som gör att det är ganska tryggt, om man säger, runt omkring. Så den här tajmingen, den är otroligt viktig, men också den här balansen vi har hittat i, ska man säga, inte ålder men erfarenhetsmässigt, att de kommer in där, och det betyder mycket för Elfsborg. Jag menar, vi pratar ofta om det här med hemvändare. Det är svårt att få hemvändare om du inte får upp några spelare. Nu är väl jag den första hemvändaren på många, många år. Hoppas att vi kan få en, två till det här sommarfönstret, så får vi se.
Ser ut som att du har någon inside där. Är det en viss Rodén vi pratar om kanske?
Rodén tror jag skrev nytt, va?
Ja, han gjorde det tyvärr. Kanske. Uh-huh.
Den lilla rottan.
Uh-huh.
Jag hoppas just benhårt på Hult och Holmén, men vi får se.
Ja, du såg jävligt lurig ut där.
Ja,
det
som att
det var... jag försöker lägga in en extra, vad ska man säga, ett ved i elden här som gör att det börjar brinna ännu mer och ryktena bara kommer igång. Så att de inte kan säga
ja, jag tror att alla Elfsborg-supportrar sitter hemma och jublar när de hör det här. För det är två klassgubbar såklart. Just kanske framförallt tycker jag Holmén, där jag känner väl kanske att mittbackspositionen är lite tunna på, om man ska ta någon så lagdel där ni kanske skulle behöva förstärka upp. Så att det vore en jävla förstärkning.
Framförallt då också om Leo fortsätter att gå som han går och eventuellt försvinner ut efter säsongen eller i sommar.
Leo har gjort det otroligt bra, dessutom så en startplats i det finska landslaget nu som gör att han, det är klart att man förstår att det blir svårt att behålla honom karriären ut, det är väl ingen hemlighet.
Gott så då, vi får se vad som händer här under sommarfönstret. Det ska bli spännande att följa Elfsborg under både sommaren och hösten. Jag tror att ni, som du var inne på själv, kommer ha en bra period, så att Elfsborg-supportrarna får nog anledning att jubla lite extra här under säsongen. Vi säger så då, Johan. Ta hand om dig, så hörs vi.
Tack snälla.
Samma, ha det fint.
Ha det fint, tja. Tack för att ni har lyssnat på Toto-svenskan. Fortsätt följa oss och kommentera våra inlägg i sociala medier.
Mm,
och
tycker jag verkligen.
Gilla klippet här på YouTube, Kalle, brukar du gilla när man gör?
Ja, men det vill jag gärna slå ett slag för. Så många tummar och stjärnor och sånt där som det går på olika platser blir vi väldigt glada för, såklart. Mm.
Och som ni vet, det här är ett förinspelat avsnitt, men vi fortsätter köra på med de här lagspecialerna nu under hela uppehållet. Idag är det onsdag när ni ser det här, och fredag så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då ska vi snacka Kalmar och även Malmö FF. Så att Josip, du lär vara tillbaka i studion.
Jag är tillbaka med den äran.
Ja, det blir intressant att se och höra vad du har att säga om Malmö, så har också varit lite speciellt. Mer om det på fredag alltså. Vi hörs då. Ta hand om er. Hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.